Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådesord. Likt ett vårregn, låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. Vi har idag ännu en evangelietext att lyssna till. Ifrån Johannes evangeliets kapitel 1 och från den 16:e versen. Så upplyft era hjärtan och hör de heliga orden. Av hans, alltså av Jesu, fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vi firar idag Jungfru Maria kyrkogångsdag, eller som den också kallas, kyndelsmässodagen, som har med ljus att göra. När Maria kom med Jesus som är världens ljus och kom till med honom till templet i Jerusalem. Den här dagen firas till minne av den dag då Maria, 33 dagar efter hennes förstföddes omskärelse, kom till templet för att renas. För så var nämligen bestämt enligt Mose lag, som räknade den nyförlösta modern som oren. I templet skulle reningen ske genom offer inför Guds ansikte. Och offerdjuret skulle vara ett lamm, eller om föräldrarna var fattiga, så som var fallet med Jesu styvfar Josef och hans mor Maria, så kunde det offerdjuret ersättas av några små duvor, till exempel turturduvor. Templet i Jerusalem var scenen för en mängd viktiga händelser i såväl gamla testamentet som nya testamentet. Till exempel den här händelsen som vi firar idag. Men templet i Jerusalem, på den heliga platsen där, det var också en jordisk avglans av det himmelska templet, det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga det som inte tillhör den här skapelsen. Så står det i Hebreerbrevet kapitel 9. Och också i det himmelska templet, mönsterbilden för det jordiska templet i Jerusalem, ägde också en rad viktiga händelser rum. Frälsningshistoriskt avgörande händelser. Och vi skulle vara fullständigt okunniga om de skeendena, eftersom vi inte kan se den andliga himmelska verkligheten med våra vanliga ögon. Det är bara profeterna, Guds profeter och apostlar, som kan detta. Därför att hos dem så är slöjan som vi har framför våra ögon som gör att vi inte kan se den andliga verkligheten. Alla änglar som till exempel finns runt om kring oss här i det här rummet för att fira gudstjänst, de kan inte vi se. Men profeterna hade slöjan undanryckt. Och därför kunde de se vad som sker i den andliga verkligheten. De makter som strider om vår själ. Och ibland till och med ända in i den himmelska tronsalen. Och det är ju fallet, inte minst med Johannes. Som någon gång på 90-talet av det första århundradet, för Guds ords vittnesbörds skull, alltså för det kristna budskapets skull, var fängslad på ön Patmos. Han var avskärmad från församlingen i Efesos och de andra församlingarna där i mindre Asien, landsförvisad till Efesos. Och där en dag, när hans trosfränder i församlingarna där i mindre Asien firade gudstjänst, för det var Herrens dag, en söndag, så kom Johannes i anden och blev så att säga uppryckt till himmelen och fick se saker ske där. Och i en utav de här synerna så fick han se hur 7 vredesskålar östes över jorden, över skapelsen. Johannes uppenbarelse kan vara en svår bok att förstå. Men om man vet något om hur den är uppbyggd så blir det genast mycket enklare. Den är uppbyggd av 7 stycken olika serier. Gång på gång så rullas världshistorien upp på nytt och på nytt, men från olika perspektiv. Vi får först se hur 7 sigill bryts. Då får vi följa den nytestamentliga kyrkans historia ända fram till domedagen då Jesus kommer åter. Vi får se hennes svåra kamp och förföljelse, men också hur hon till sist segrar i och med Jesu återkomst. Och när de här sigillen bryts så drabbas jorden av olika olyckor. Så får vi se samma händelseförlopp. Alltså hela den nytestamentliga kyrkans historia rullas upp på nytt, fast under en ny bild och från en annan synvinkel. Och då är det 7 basunstötar som leder världshistoriens handling framåt. Och sen får vi se det på nytt igen under bilden av 7 syner som Johannes har. Och se, jag såg, och så berättar han 7 gånger fram till domedagen. Och så kommer då de 7 vredesskålarna. Och det är precis när de här 7 vredesskålarna ska utgjutas över jorden som vår text skildrar för spelet där. Hur 7 änglar kommer ut ur det himmelska tabernaklet, vittnesbördes tabernakel, för att ösa dessa skålar över jorden. Och precis som varit fallet med sigillen och med basunerna, så utgör de 7 vredesskålarnas tömmande över jorden Guds svåra straffdomar över människornas synder. Men det är tydligt också att straffdomarna, mitt i all dess fruktansvärda följder, ändå har ett kärleksfullt syfte. För de utgör prövningar genom vilka Gud kallar människorna till omvändelse. Mänskligheten är ju på väg bort ifrån Gud, bort ifrån himmelen och evigt liv, mot helvetet och den eviga döden. Och Gud vill inte stilla tigande se denna fruktansvärda utveckling. Så han kallar människorna bort ifrån deras trygghet i synd och otro. Och går det inte på annat sätt så måste han ruska om dem ordentligt genom svåra olyckor. Så att de till slut möjligtvis ska vända sig till honom. Det har givits ut i Sverige flera katekesförklaringar. Det är utvecklingar utav Luthers lilla katekes där följdfrågor ställs till Luthers frågor och svar. För att ge en ännu mer ingående undervisning. Och den senaste officiella som har getts ut i vårt land, alltså som har antagits då av Svenska kyrkan, det var år 1878. Och den katekesförklaringen fångar just detta sammanhang på ett väldigt klart sätt. När det i stycke 106 frågas: vad bör vi tänka om de olyckor som träffar människorna här i tiden? Och svaret är: de olyckor som träffar människorna bör vi aldrig anse vara slumpens eller ett blint och obevekligt ödesverk, utan de är skickade av Gud. För syndens skull, för att straffa, varna och väcka de ogudaktiga och pröva de gudfruktiga och stärka deras hopp, kärlek och förtröstan på Gud. Olika naturkatastrofer drabbar vår jord med allt tätare mellanrum. Experter på det här området säger att under 1900-talet och de första åren här in på 2000-talet så har det skett fler och värre naturkatastrofer än vad som tidigare har skett i världshistorien. Det har ju alltid varit olyckor som har inträffat, men det har alltså accelererat och intensifierats nu mot slutet. Det var inte många år sedan som tsunamin slog till i Sydostasien. Och i år så har vi ju Haiti-katastrofen att förskräckas över. Och när sånt sker ska vi naturligtvis, om vi kan, hjälpa de drabbade på alla tänkbara sätt vi kan. Inte minst materiellt. Men framför allt så ska vi be. Be till Herren Gud att många bland Haitis invånare blir omruskade i sin säkerhet där de lever i synd och otro och söker Herren Gud. Det är ju så oerhört viktigt. Ja, det är ju evighetsviktigt. Det är det enda viktiga när allt kommer omkring. Att komma till Herren när han söker oss. När Herren kallar, och lyssna då, förhärda icke ditt hjärta. En evig salighet kan du få, men och en osäglig smärta. Om du föraktar en sådan vän, kan hända kommer han ej igen. Om dessa sju vredesskålar gäller att de, fastän svåra och fruktansvärda, är uttryck för Guds rättfärdiga och heliga handlande. Den bärgade skaran av återlösta människor som Johannes också fick se där i sin syn. De sjunger med harpor i händerna just i det här sammanhanget. Att Herren Gud, den allsmäktiges vägar, är rättfärdiga och sanna. Och det gäller både om de vägar han har fört sina barn på genom den här vägen. och om de tunga vägar han låter de ogudaktiga gå när de får skörda vad de har sått genom att stå Gud och hans son frälsningen emot. Gud begår verkligen inga misstag. Han bedrar ingen. Och han är både rättfärdig och god. Hans vägar är rättfärdiga och sanna. När Johannes blickat in i den himmelska tronsalen och hört de frälsta prisa Guds handlande, Guds rättfärdiga och sanna vägar, då såg han hur templet, vittnesbördets tabernakel, öppnades. Och vad betyder det? Ja, vittnesbördets tabernakel, det är ju ett namn på tälthelgedomen som Mose och Israels barn förde genom öknen. Och vittnesbördet, just när man säger bara vittnesbördet, så betecknar det Guds lag. Budorden, de kallas så. Andra Mosebok 25:21, Andra Mosebok 31:18. Det är alltså ett namn på lagen. Vad som är sant, gott, heligt och rätt. Och när nu detta tempel, vittnesbördets tabernakel, öppnas, då betyder det att då får Guds heliga vrede sin gång. Lagen vittnar ju emot alla de människor som inte låtit sig frälsas av Jesus. Och nu blir också lagens vittnesbörd uppenbart. Dina rättfärdiga domar har uppenbarats. Uppenbarelseboken 15:4. Och de som ska verkställa dessa domar, det är Guds heliga änglar. Sju av dem kommer ut från templet, alltså från Guds omedelbara närhet. De är hans himmelska tjänare, heliga och rena. De är klädda i rent glänsande linne. Så Gud gör verkligen ingen orätt när han sänder ut de sju änglarna med straffdomarna över den ogudaktiga mänskligheten. Det som nu sker, det är den nödvändiga konsekvensen av att människorna står emot Gud. Och nu låter han människorna skörda vad de själva har sått. Här kan vi jämföra med vad Herrens profet Jeremia sa. Vad han sa till Guds folk i gamla förbundet. Det är din ondska som tuktar dig och ditt avfall som straffar dig. Inse därför och tänk på hur ont och bittert det är att du överger Herren, din Gud, och inte fruktar mig, säger Herren, Herren Sebaot. Det finns bara en enda räddning ifrån detta, och det är att vända om till Gud. Och just som änglarna ska tömma vredesskålarna över jorden, så uppfylls templet av rök. Och det betyder framförallt två saker. För det första, att Herrens egen härlighet var i templet och uppfyllde det. För då följde alltid röken. Röken skulle dölja Herrens härlighet så att ingen skulle komma till skada. För ingen kan uthärda Herrens härlighet. Till och med de alldeles syndfria änglarna som står inför Herrens tron, de De som seraferna som hade 6 vingar, de använde 2 av vingarna för att täcka sina ögon. De kunde inte ens se Herrens härlighet, så att säga, i full styrka. Så, och det står också just i Jesaja kapitel 6, när han får se de här seraferna, att rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Att röken fanns där betyder alltså att Herrens härlighet var där inne i templet. Men för det andra så innebär det också att ingen kan gå in i templet. Ja, det är ju en direkt följd utav det första. Vi kan tänka här på vad som står i Andra Mosebok kapitel 40 vers 35 om Mose. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn vilade över det och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Ingen kunde gå in nu. Vilka är det som annars kan gå in i tabernaklet? Ja, i gamla förbundet så var det bara översteprästen som kunde det. Men i nya förbundet så är ju varje Guds barn, varje kristen, medlem av det konungsliga prästerskapet, som kan gå in inför Herrens tron och direkt framböra alla sina önskemål, allt vad som ligger på deras hjärta, direkt inför sin himmelske fader. Men nu kan ingen gå in i templet. Det betyder att nu kan alltså inte vi, Guds barn, komma in med våra böner, som annars stiger upp som rök till himmelen och till det himmelska tabernaklet och Guds tron där. Nu kan de inte komma in till Herren Gud där. Bönerna är alltså inte verksamma. För när Guds straffdomar töms över jorden, så kan inte ens de kristnas böner förhindra det. Det som Gud har beslutat ska ske, det måste nu ske. Nu kan man alltså inte genom förbön mildra katastroferna. Guds vredesdomar måste ha sin gång. De kan inte hindras. Annars är ju vi konungar som styr världen genom våra böner. Innebär nu det här att vi inte ska be för Sveriges folk och för andra länders folk, till exempel de drabbade i Haiti? Jo, vi får och bör, precis som Abraham gjorde, gå i förbön för vårt folk och även för världens alla övriga folk. Vi får utgå från att nådatiden ännu varar, att vi fortfarande genom våra böner kan regera händelserna i världen. Vi kan ju inte se in i Guds rådslut och veta när hans tid är inne för att låta vredesdomarna gå över världen. När det väl sker, när det är dags, ja, då kan inte våra förböner förhindra straffdomarna att falla. Men intill dess så ska vi be för alla människor. Paulus skriver ju i första Timoteusbrevet kapitel 2. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och för alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv, på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sånt är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Som avslutning på den här predikan så ska vi höra om Guds barns absoluta trygghet mitt i all yttre nöd och fara. Det kommer alltså i sluttiden, och med sluttiden menar jag den allra sista tiden före Jesu återkomst, den tid som vi antagligen lever i, ske en mängd naturkatastrofer och annat elände. Jag sa tidigare i predikan att väderexperter har sagt att så många katastrofer som har skett på senare tid har inte skett tidigare i världshistorien. Så att det kan vara ett tecken på att Herren är nära. Och Jesus säger om allt detta som ska drabba jorden: på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himmelens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Vi kristna har mitt i allt detta ingenting alls att frukta, eftersom Herren själv beskyddar oss. Och när Herrens vrede en gång på ett alldeles förbehållslöst sätt ska tömmas över all jordens synd och ondska, alltså i den stora världsundergången i eld, ja, då är den kristne alldeles trygg och säker, eftersom han befinner sig i Kristus. Han ska då få gå in i sin Herres eviga glädje. Utanför Kristus, där finns bara Guds brännande vrede. Men den kristne kommer den dagen att bli funnen i honom. Inte med egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus. Rättfärdigheten från Gud genom tron. Därför säger Jesus om plågorna som drabbar jorden under sluttidens prövningar: men när detta sker, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Amen. Låt oss be. Gud, vi tackar dig att du genom ditt ord ger oss undervisning, så att vi vet vad som väntar i den tid då världen ska kläs av inför förberedelserna för din sons återkomst. Tack att vi får vara alldeles trygga mitt i all yttre nöd och fara. Stadfäst oss var och en i tron, så att vi aldrig någonsin kommer bort ifrån Jesus Kristus, vår frälsare, den enda rättfärdighet som är given världen, den enda som håller inför dig. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.